Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är avslutningen på våra reflektioner kring samtalen om graviditet och förlossningsvård. Det började med Maja Larsson och vi har haft gäster som Ingrid Karlsson och Kajsa Åkesdotter. Och förra gången så var ju du här, som även sitter här nu, Erika Solheim. Välkommen!
Tack så mycket!
Och vi sitter här tillsammans med Leif Peify.
Det där med Peify.
Jag vet inte, det ligger så lätt i munnen, fast jag har ju fått skäll att jag liksom
är lite... Jag har aldrig hört någon annan säga det till mig, men det är helt okej.
Okay. Fast jag tror, det bara smakar gott i munnen.
Ja, men då säger jag så att det är okay. då bjuder jag på det.
Ja, det är bra. För jag har ju fått lite skäll någon gång att jag av någon lyssnare, att jag är lite nedvärderande mot dig.
Ja, att du är lite gullig.
Ja, precis. Och det är nog ibland, för jag blir lite gullig på dig.
Kan inte du svara... Lilla gulliga honey
panny. Du får säga vad du vill.
Ja, det är bra.
Ja. Okay.
Men honey panny får du också säga. Honey, det låter ju nästan som älskling.
Jag gjorde det.
Men alltså, det är jättetrevligt att få avrunda det här samtalen kring förlossningsvård och så tillsammans med dig, Erika. Och du är ju alltså vice ordförande i Barnmorskförbundet.
Korrekt.
Och det är därför du är inbjuden här. Och du har varit med innan i podden.
Ja.
Pratat amning och jämställdhet och så. Ja. Och i förra avsnittet så tog vi upp den här historien som finns då i Barnmorskeförbundet och att slåss för en bra förlossningsvård. Och vi landade lite i det här att just nu så kanske Barnmorskeförbundet rasar över den här önskan om att lyfta fram etiken mer. Och vi är ju med i Etiska rådet. Vad gör Etiska rådet?
Ja, men Etiska rådet, dels det grunden kan man säga är den etiska koden som man följer. Det har ju nästan alla professioner, läkare, sjuksköterska och etisk kod. Och vi är en etisk kod. Så vi på något sätt ska ju följa den. Och vad vi gör är väl att hålla den här etiska samtalet levande bland barnmorskor. Eller vi gör goda försök att göra det. Vi har också en funktion inom Etiska rådet som vi kallar för kamratstödjande.
Ja, just det.
Och det innebär att de barnmorskor som kanske blir anmälda använder våran jurist och erbjuds så kamratstöd med Etiska rådet. Så det är en funktion. Men vi ska ju också se till att hålla etiska koden ajour, att man är upplyst, se till att samtalen håller levande. Vi försöker ju skriva bloggar om det, vi har haft med i vår tidning Jordemoden. Vi hade ett väldigt välbesökt seminarium på vår senaste konferens, vår vetenskapliga konferens.
Precis.
Där du, Hanna, var med och vi pratade om olika etiska dilemman. Och hur vi hanterar dem. Och det var ju fullt. Vi fick ju låsa dörren.
Ja, faktiskt.
Och det tänkte jag var väldigt symboliskt för att vi har ett behov mer.
Precis.
Att samlas inom våran kår och lyfta de frågorna som vi då kanske rasar över.
Ja,
eller
precis.
Det här vi pratade förra om den här vågskålen. Och det kanske, och du nämnde att det... liksom en skärpunkt, någonting. Och jag tänker, den där skärpunkten är väl när den här etiska kompassen, konflikten, börjar skruva lite i oss och fundera,
är det här okej?
Så jag tänker att vi ska ha ju någon funktion att se till att våga, att barnmorskor liksom verkligen följer den etiska koden. Och tro på sig själva, tänker jag. För vi vet ju att det är... vad som är rätt inombords. Mm. Men bland stress och allting så kanske vi bara kör på. Liksom.
Mm. Och så följer vi rutiner utan att tänka precis. På vad de gör med oss. Mm. Det är också så, i etiska rådet så är ju även Lotta Andreasson med. Mm. Som har varit med här i podden och pratat om regnbågsfamiljer. Och i etiska rådet har vi även gjort ett arbete att utveckla och fundera kring vilka ord vi ska använda. Mm. Mm. Det tycker jag också är väldigt spännande. Mm. För nu i de här avsnitten så har det varit mycket om den kvinnan, om den födande kvinnan. Mm. Men att det också finns personer som definierar sig på olika sätt och som inte är kvinnor som föder barn.
Mm.
Så det är viktigt att barnmorskor följer med i tankarna kring hur vill den här personen jag möter här bli bemött och bli benämnd och så. Det är också viktigt.
Mm.
Mm. Så när vi kommer in på det här med etik så tänkte jag att det är lite spännande. För vi hade ju med Ingrid då, Karlsson. Hade du några tankar om det avsnittet när vi pratade om det här med att få smärtlindring av vissa strukturer i underlivet, sexuella upplevelser vid förlossning? Vad tänkte du kring det?
Ja, men för då ploppade ett sånt här, ett möte jag hade med en kvinna under en födsel upp som jag liksom kunde föra dit liksom, för det var en... Det var vid något tillfälle, man gör ju flertal vaginala undersökningar, det har vi nämnt någon gång tror jag, men kolla öppningsgrad och detta. Mm. Och då när jag gjorde detta och höll mina fingrar i hennes vagina och skulle ta ut dem så sa hon, nej ta inte ut dem, det är liksom bra och skönt att du har dem där. Mm. Och jag tänkte lite sådär, undra om någon kollega kommer in här om hon tycker det är konstigt att jag står här en halvtimme med bara fingrarna.
Ja.
Men jag var också sådär, bra, jag hittat något väldigt enkelt som hon tyckte om. Så jag satte mig där på en pall och höll mina fingrar.
Ja, du gjorde det?
Ja, men det gjorde jag.
Det var jättefint.
Eller om det var en stor, jag minns inte. Men jag höll kvar fingrarna väldigt länge i alla fall. Och jag har kanske släppt den erfarenheten. Mm. Men när jag lyssnade på avsnittet så fick jag ju en förklaring.
Ja.
Och sen tänkte jag också, vad skönt att den kvinnan verkligen kunde uttrycka det.
Ja, så fint.
För det är ju också lite. Det kanske obekvämt skulle det kunna vara för vissa.
Nästan kan säga tabubelagt.
Ja, men lite så. Var jag okej att jag ber en personal om? Men hon var väldigt tydlig och jag höll kvar liksom. Mm. Men det var också skönt att få en bekräftelse eller en förklaring till varför.
Ja. Ja, varför det blir så. Jag tycker det är fascinerande här nu, för nu går min sexologiska hjärna igång. Mm. Att skulle det här vara i andra sammanhang så skulle det kunna beskrivas som prostitution.
Mm-hmm.
Nej, men alltså att du ger någon, nu får inte du betalt för att du får ju lön.
Jo, det får jag faktiskt. Ja,
men alltså du ger någon en sexuell upplevelse.
Ja, ja. Ja.
Om du förstår just det, vad jag menar, som du får betalt för.
Mm.
Så, men den gången ska vi inte följa, tycker inte jag. För jag tycker att det här är otroligt spännande.
Ja.
Mm. Nu.
Definitionsfrågan är sexuell upplevelse, säger du. Är det inte snarare en...
Smärtlindring.
Ja.
Jo, men då blir det ju något annat. Det är ju precis som med sexhjälpmedel får vi inte skriva ut, men vi får skriva ut hjälpmedel. Sexleksaker får man inte skriva ut, men man kan skriva ut hjälpmedel. Och här blir det mer okej om vi säger att det är smärtlindring, om vi inte säger att det är en sexuell upplevelse vi ger.
Och det är ju lite intressant, för man kan ju spruta in läkemedel och allt möjligt. Ja, liksom, det finns olika blockader och det är ju helt okej.
Ja, men inte hålla kvar fingrarna.
Men hålla kvar fingrarna, det är väl okej. Men jag tror, det kan ju vara så att den andra hade varit lite obekväm med det.
Ja, precis.
Jag vet inte. Eller så hade mina alla kollegor gjort samma sak. Det är väldigt svårt att veta.
Mm. Ja, det är väldigt fint. Och det var ju fint att den personen faktiskt vågade säga. Jättefint. Jag tänker att vi fick en liten reflektion efter avsnittet med Ingrid som var väldigt, väldigt fin. Det var en person som, för vi satt ju, diskuterade du och jag, Leif, om det här med sexistentiell njutning och hälsa. Att i det födande ögonblicket och i de situationerna så möts också det här med livets mening på så många olika sätt. Och att i det sexuella så behöver vi också få den här smärtlindringen. Och vi reflekterade kring det. Och vi pratade om Donald Winnicott och jag och orgasmer. Mm. Hur viktigt det är att läka som människa. Och vi fick ett mejl från en person som vill vara anonym. Men som jag fick läsa upp lite grann. Eller sammanfatta lite mejlet då. Att personen menar att jag lyssnade inte på det här avsnittet. Därför att jag just nu är i födande situationer. Det har jag avklarat för länge sedan. Men att genom livet har jag gått igenom mycket tuffa saker. Och depressioner och liknande. Och faktiskt insett att i det här talet om sexistentiell hälsa. så kanske det finns en möjlighet att faktiskt få må bättre. Att se njutning i varje liten stund som någonting som kan vara bra. Och då var en liten tanke här också som den här personen som liksom jag reflekterade kring. Att det här med att ha en svår förlossningsupplevelse till exempel. Det är ju ingenting som stannar där. Utan det finns ju med sen.
Mm.
Det är ingen isolerad händelse som bara sker i en viss ålder. Utan en person som kanske är med en jobbig förlossning. När den längre fram i livet, när det händer saker med den personens barn eller den får gyncancer och ska operera bort sin livmoder, så påminns kroppen om det här.
Mm.
Så det är så viktigt att den här vården får bli bra. Att det får bli den här injektionen som Barnmorskeförbundet vill att det ska vara i en slags känsla av att det här kan jag. Mm. Det här är jag som gör. Och sen finns det situationer där det inte fungerar, men då finns det hjälp att få. Mm. Så att jag ändå kan genomföra det här på det sättet. Liksom.
Mm. För det största misslyckandet för oss som profession tänker jag skulle vara, inte största, men ett större misslyckande om en kvinna känner sig misslyckad efter ett födande, att hon inte var tillräckligt lydig eller gjort som vi skulle.
Fruktansvärt.
För det är väl det, sen kan ju olika saker hända, men har man ändå på något sätt gjort ett gott bemötande och följt så gott man kan medicinskt så kanske man ändå kan landa i det.
Mm.
Men att man känner sig misslyckad på något så grundläggande som att föda. Det är något, tänker jag, som man bär med sig. Och jag hänvisar också till när jag pratar om amning. Det är likadant där. Kvinnor som inte kan föda sina barn ammar. De bär ju också med sig det som en livsupplevelse resten av livet. Så det är lite svårt att man liksom bli misslyckad, så på något sätt blir våran att upprätthålla att man ändå alla duger för det de gör.
Ja, precis.
Och att vi ska ju inte fortsätta att spä på någon form av att vi ska bestämma över någon.
Nej,
liksom. Och att de då känner sig misslyckade för att de inte är tillräckligt lydiga.
Ja. Och då kommer vi ju osökt in på en liten tanke som vi har tänkt att vi skulle resonera kring här idag. Och då är det ju väldigt fint att vi har med dig, religionshistoriken. Ja. Nu tittar du väldigt frågande på mig. Men det här med, vad är det i det patriarkala, eller vad vi nu vill kalla det, som gör att kvinnans förlossningsupplevelse aldrig får stå för sig själv?
Mm.
Vad tänker du om det?
Hur menar du med, alltså nu pratar
Nej, men det här med att det är så många liksom som, så många krafter som lägger sig i det här, både från medicinskt håll och från barnmorskehåll och från annat håll, liksom det här vad födandet är och vad som är rätt födande. Det finns mycket makt här, tänker jag.
Ja, det gör ju det, och det är väl vem ska bestämma över detta, alltså en ny samhällsmedborgare ska komma till världen, så kan man ju se på det.
Mm.
En del ser det som att så länge kvinnan bär barnet så är det ju kvinnans del av kroppen. Mm. Andra ser det som att så fort det är en befruktning eller under kommande under graviditetsveckan, då tillhör barnet mer någon annan. Alltså kvinnan kanske inte, beroende på vad man är, kan bestämma tillräckligt över sig själv och det som bär.
Mm.
Och det är ju det, vem är det då som ska ta makten och när ska man ta makten?
Mm. Mm.
Och jag tänker att utgångspunkt är att det alltid är kvinnan.
Ja,
men så är det ju inte riktigt idag, utan det kan ju vara en barnläkare som anser att nu anser vi att det här nu ska göras. Ska vi göra detta för barnets bästa. Det kan handla om hemfödslar. Kan det ibland vara så att några lägger sig och tycker det kan man inte för det är risk för barnet. Men barnet är ju i mamman. Det är väldigt mycket så man kan tänka. Men sen är det väl kanske att, jag vet, vi pratar om det gudomliga födandet. Alla är så måna om detta, för det är ju väldigt svårt på något sätt att tänka.
Det
är mystiskt.
Det kommer fram ett nytt liv.
Och ska då stå en enskild människa, en kvinna, och bestämma på mystiskt väsen?
Klarar hon verkligen av det?
Jag tänker liksom, pratar ju då om professionen då som en slags maktfaktor.
Ja.
Och Kajsa var inne på det här patriarkala liksom systemet eller strukturerna också då som har haft väldigt stor betydelse.
Mm.
Även om hon tar det exempel att många enskilda män skulle protestera och säga minsann att jag är inte en del av det här patriarkaliska. Så, men Och jag tyckte hon förklarade det så bra att det är skillnad då på individer jämfört med det faktum att det finns ett kollektiv patriarkalt tänkande som har styrt kanske hela den här förlossningsvården kan man säga då, också, så mycket annat. Och det, måste, det tycker jag är väldigt viktigt att påstå också då. Och det kan ju så att säga också ha att göra med religion det här va? Att i religionen som ofta då är ju oerhört patriarkalisk men också förknippat med liv och död. Och det här som du sa Erika då, inte förlossningsrummet utan födelserummet. Och väldigt mycket kring religionens tänkande, det här med liv och död handlar ju också om födelse, alltså nyfödelse. Man måste bli född på nytt för att kunna se Guds rike, till exempel står det i Nya Testamentet. Och det här med födelse är väldigt viktigt, rent biologiskt men också andligt. Och
Det var ju faktiskt någonting som till exempel Adrian talade om när Adrian pratade om hans transition. I, när det gällde trans.
Och han beskrev det som nyfödelse.
Precis, jag tänker att det väcker så mycket symbolik det där med födandet.
Och det är ett nytt liv som skapas.
Och då är det ju någonting kraftfullt i kvinnan som ändå har förmågan att föda nytt liv.
Ja, och jag menar Eva då. Adam, Eva. Adam betyder människa. Eva är förknippat, namnet Eva är förknippat med liv. Och att ge liv, livgiverska. Så att det är ju liksom på något sätt en del av kvinnans identitet. Den här förmågan att ge nytt liv. Även om det fanns ju de patriarkala strukturerna, jag tänker som i antiken och så såg man ju i och för sig livet i mannens, fanns i mannens spermier. Som då placerades in i kvinnan som mer fungerade som en kuös. Men så är det ju inte. Det vet ju vi alltså rent medicinskt att det inte är så idag. Ja. Det är ju liksom på något sätt två celler som möts. Så att det var ju en felaktig slutsats.
Sammantaget så behövs vi ju allihop för hela den här proceduren.
Men sen då att kvinnan ändå är ju den som föder fram det här livet. Livgiverskan. Och det är ju, gör ju att kvinnan bör stå i centrum eller som borde stå i centrum i detta då som inte är, som du säger, betonar inte någon sjukdom utan det handlar om nyfödelse.
Ja, just det.
Och alltid bredvid kvinnan så står det ju alltid någon. Som, det är ju väldigt få kvinnor som väljer föda helt i ensamhet. Utan man kanske vill ha, innan, tidigare heter det jordemödrar eller kloka kvinnor. Alltså det är alltid någon med erfarenhet som man kanske känner sig trygg med. Som man vill ha vid sin sida. När man inte kan kontrollera det själv. Eller känner, man kan känna, nu är jag rädd. Jag är rädd att något ska gå fel. Jag är rädd att mitt barn inte mår bra. Jag är rädd att jag ska förblöda. Då finns det alltid någon där och sen jättemånga år är det barnmorskor, vi har också läkare och tidigare fanns det, ja, de gjorde med det. Så man har ju alltid någon bredvid sig. Men idag väljer man kanske också att föda på sjukhus med lite okända människor. Och kanske inte att man alltid har alla vänner bredvid sig som man vill ha. Man väljer inte de som man känner sig trygg med heller. Men vi finns ju alltid där.
Men det här är ju intressant. För då, man kan ju tänka då, jag har ju hört någon som resonerar kring, i andra kulturer då, så är kvinnor förtryckta och kvinnor är utstötta och har inte samma värde som vi har i Sverige. Men samtidigt i många andra kulturer så är det ju faktiskt så att kvinnor hjälper till när kvinnor föder barn. Alltså att det är där får kvinnan stå i centrum. Jag vet, jag var med och vid en förlossning där kvinnan kom från Nigeria, det här i väldigt länge sedan, och berättade för mig att, du vet, jag har längtat efter den här dagen i hela mitt liv, för jag var med vid en förlossning första gången jag var 9 år. Och det var så fantastiskt att se hur den här kvinnan som födde barn fick vara i centrum, hur alla tog hand om henne, hur det var liksom så många som brydde sig om henne. Så det här har jag liksom längtat efter. Det, wow, vilken dag. Och nu kommer jag hit och folk frågar mig, men ska alla de här människorna vara med på din förlossning? när det var liksom hennes vänner och släktingar som ville vara med. Åh, det var så starkt.
Ja. Mm.
Ja.
Och det är väl det acceptansen för, vem är det som föder barn? Ja. Så måste ju vi inom professionen vara lyhörda. Vad är det du behöver för att vara trygg inför din förlossningen? Vi kan ju komma med våran profession, medicinska kunskap och allt detta, men vad är viktigt för dig? Och det är ju så att vissa vill ha ett gäng med sig.
Precis,
det är
de behöver
säkra.
Det.
Ja, en del vill vara typ, rör mig inte, jag föder själv här.
Exakt.
Du kan du vänta där borta. Och så ropar jag in dig om jag behövs. Mm. Och att kunna komma dit, tänker jag, alltså utmaning, både det etiska. Mm. Utmaningen för oss är ju att komma dit, att man som kvinna kan uttrycka vad jag vill. Mm. Och vad mår jag egentligen bäst av nu när jag ska göra den här stora upplevelsen. Mm. För att vara trygg och säker och känna att detta är det jag vill.
Ja,
det är dit vi ska komma.
Ja, precis.
Att få det fokuset.
Ja. Mm. Och då, du som religionshistoriker, vad tänker du om de här... Alltså, det blir som att jag pekar ut dig som man. Du ska stå till svars.
Det skulle vi ju inte göra.
Nej, det skulle vi inte göra. Precis. Nej, men alltså jag tänker, har du någon tanke kring det där med, är det så att vi har varit rädda inom årtusenden för kvinnans sexualitet och kvinnans kropp och kvinnans födande? För kvinnan har ju ansetts redan i antiken som liksom lägre stående.
Mm. Ja, om det har att göra med att kvinnan är den födande.
Mm.
Det...
Jag tänker att det är något gudomligt i det. Det är något liksom att föda liv.
Ja, det är klart. Alltså, man kan ju säga så här att...
Eller sträcker jag detta lite
nej,
för långt?
Nej, jag tycker det är intressant därför att det handlar ju också om att ha makt över en process.
Mm.
Och det står ju liksom på något sätt mannen delvis handfallen.
Mm.
Därför att det är kvinnan då som föder fram barnet. Och jag tänker då på de här patriarkala strukturerna. Det är ändå så att män har ändå försökt kontrollera detta. Så mycket annat då. Och det är klart att i det fallet så kanske det kan vara svårt för mannen. Liksom att inse att jag kan inte föda barn.
Mm.
Det är kvinnan. Men jag måste på något sätt ha makt över processen.
Just det. Mm.
Kan jag tänka mig.
Mm. Mm.
Och det är så det patriarkala makten fungerar.
Mm. Mm.
Man vill ha makt över allt.
Ja, just
och
det.
Då är naturligtvis makt över liv och död är ju det primära.
Den yttersta makten.
Ja.
Mm. Mm. Jag tänker att det är någonting väldigt... Det är så intressant det här. För när vi pratar om graviditet och förlossning så går det inte att prata om det med bara hårdvaluta, om du förstår vad jag menar. Utan vi kommer alltid in på de existentiella frågorna.
Ja.
Om liv och död.
Mm.
Och om vad är meningen.
Mm. Jag tänkte bara en sak till. Det här med maktlösheten.
Mm. Ja.
Man kan känna som man.
Mm.
Jag tänker nu i modern tid. Mm. Det här att mannen
är med,
i samband med födelsen.
Mm.
Jag tycker om den födelsen och förlossningen.
Mm.
Det är ju också en intressant, tycker jag, situation där, va? För att...
För partner
överhuvudtaget. Som man, eller partner, är man ju handfallen på något sätt.
Mm,
jag vet själv när jag... jag är ju hur liksom maktlös man känner sig.
Mm, mm.
Och nästan att man känner skuld, va? För att, oj, det är jag som liksom på något sätt delvis orsaken till det här. Och
att jag kan inte göra någonting.
Nej,
alltså,
man kan
det uppleva kan man.
Sig ganska främmande i det rummet faktiskt som man. Va?
Man kan inte säga, nu tar jag några verkar.
Nej.
Och dessutom har man ju inte i alla fall jag och de flesta andra inte den medicinska kunskapen
alls.
Va?
Nej.
Man är ju liksom maktlös på så sätt också.
Mm. Mm.
Fast där är ju barnmorskans roll lite, tänker jag. För är man då inbjuden till födelserummet så ska ju alla ha sin viktiga roll.
Ja.
Om man då utgår från att den som föder har bjudit in dem de vill, som ofta nu idag är partner som inte var med innan, så är det ju vår roll som barnmorska att se till att den personen känner sig inkluderad får en roll. För vi blir ju givetvis ur en hierarkisk struktur lite högre kanske, vilket vi inte vill. Men det blir ju så, och då kan man ju som man känna att vi som barnmorskor eller läkare vet bättre.
Mm.
Men precis som jag nämnde förra avsnittet, och er som lyssnar på det, så är det vikten av att ha en känd person som man känner sig trygg med. Det kan ju givetvis att man känner det till barnmorska, men det primära är ju den som man har relationen med. Ja, förhoppningsvis, ja, nu är det så i alla fall, vet vi. Men, och då är det ju att man som barnmorska nyttjar den personen. För vad behövs för att vara trygg här? Ja. Hålla om varandra, kramas.
Det är ytterligare en utmaning till barnmorskan att inte bara känna in liksom personskan är, exakt. De här personerna runt omkring.
Ja,
som,
exakt.
Som i bästa fall kan vara resurser.
Ja, precis.
Jag vill ju, brukar ju säga att barnmorskan är den första familjeterapeuten.
Ja.
Därför att det är många i rummet som ska få plats.
Ja.
Och det föds ytterligare en person som också ska få plats. Ja. Och så. Så jag tycker det är jätteviktigt att tänka utifrån vad barnmorskan behöver för att kunna vara del i den processen. Jag tänker på den här, Jonna Bornemark har varit med i podden också och pratat om sin bok om graviditet och förlossning och mödraskap och sådär. Och då tänker jag att hon använde ju ett begrepp där som hette asymmetrisk etik. Alltså det här att vi är väldigt, i svenska förhållanden så tänker vi ofta att det ska vara jämlikt hela tiden.
Ja.
Och det ska, alla ska ha samma rättigheter och alla ska vara lika. Men att det är väldigt många sociala maktförhållanden så är det asymmetriskt. Och det blir väldigt tydligt här, både gentemot alltså mamman i roll till det barnet, alltså, alltså det finns massa olika olikheter där, de har inte samma rättigheter, de har inte samma, eller det kanske de har på ett sätt, men de har inte samma möjligheter att bestämma över sig själv och så. Men också den här asymmetrin i att jag som barnmorska behöver tänka på den makt jag har över en annan person. Att det måste vara ett etiskt genomtänkt system som jag faller in i där jag inte utnyttjar den makten.
Nej.
För jag tycker det är intressant det här som vi pratade med Kajsa om. Att det blir lite provocerande för en del barnmorskor att faktiskt stå ut med att jag kanske faktiskt skadar ibland. Medans när jag har läst till psykoterapeut, där är det en självklarhet att jag måste bära med mig den medvetenheten hela tiden. Att i varje givet möte så skulle jag kunna utnyttja en makt som faktiskt förstör för patienten.
Om jag förstår det rätt då, så är det inte själva maktstrukturen som primärt ska förändras då.
Nej.
På sikt kanske vi skulle önska det. Men
jo,
det handlar ju då om att utnyttja det, eller hantera på rätt sätt den struktur som finns.
Precis.
Det tycker jag är jätteintressant.
Vad tänkte du? Du såg fundersam ut.
Ja, det gjorde jag. Nej, men det är så, man måste ju våga gå innanför den där lilla...
Just det.
Att, ja, men jag tror jag tänkte så för att jag... Nu tänkte jag massor med så här exempel från min egen erfarenhet som bollade i mig. Och att faktiskt kanske som barnmorska ibland inte känna sig önskad eller känna att man invändigt gör fel liksom. Och så tror jag att jag bara reflekterar över hur jag själv gör i de situationerna. Att liksom nästan krypa in i rummet, du vet, att bara överdriva att jag ska ha en lägre hierarkisk struktur än ni här i rummet. För jag, hur den är, så kommer de ju alltid in i, jag vet, Kajsa benämnde, man knackar på som födande, hej, får jag plats i den här förlossningssalen eller rummet? Att man liksom alltid måste tänka att vi måste inkludera. Och känner de sig inte det, så måste man liksom lägga sig på olika kroppsliga uttryck mycket lägre för att få förstå. Kanske det var väldigt diffust?
Nej, jag tycker att det blev en väldigt fin beskrivning av att faktiskt jag kan veta att jag har väldigt mycket makt här.
Ja.
Men jag kan använda den genom att böja mig och tjäna.
Precis, det var nog det jag försökte.
Och det var väldigt fint.
För det raka motsatsen är väl, och det vet jag, är väl typ lägg dig ner, stå över, stå när man pratar. Precis. Här ligger du naken med öppet sköt. Alltså, ni vet, man kan nästan förstå att det är så enkelt att bara ta makt. Så vi måste ju verkligen jättehårt jobba med.
Hela tiden.
Alltså, och det kan vara så små grejer. Jag vet, jag brukar sitta på golvet rätt ofta. Det gör jag mycket.
Inne i födslorummet.
I födslorummet eller så. Och så brukar mina kollegor, men ta någon pall eller någonting. Och så tänker jag, ja det kan jag göra. Men jag sitter, jag tror att jag måste sitta.
Ja.
Det är någon, jag måste nog sitta för att, jag har reflekterat mycket varför jag ofta sätter mig på golf. Men jag tror jag behöver vara så övertydlig, det är ni som bestämmer liksom.
Ja, precis. Jag är här, jag finns här bara.
Det blir en viktig symbolhandling.
Ja, men jag tror det är en symbolhandling från mig. Eller sitta på en låg pall, jag ska alltid vara lägre på något sätt.
Oh, alltså,
fast nu låter jag, känner jag att jag låter väldigt, och det är, jag står ju också upp. Och jag gör ju också övertramp.
Ja,
men jag vet att när man kommer in i rum där jag känner att här behöver jag jobba med det, då sätter jag mig ner.
Och det är väl det som är det fina, att det är det som jag tycker jag har lärt mig så mycket från barnmorskeri. För att sammanfatta det här, så är det det som, att gå in i ett rum, vara i den stund och känna in i min kropp. Mm. Vad är det som behövs här?
Mm.
Vad är det som personen kanske inte vågar säga? Vad är det den önskar?
Mm.
För att alltså spetsa mitt hantverk i att kunna läsa av det. Och jag är oerhört medveten om att det finns mängder med tillfällen när jag har missat detta, när jag har utövat obstetriskt våld, det är alldeles övertygad om. Jag har gått in i situationer där jag har klampat på och tagit på mig någon slags mandatroll och sagt att så här ska vi göra. Jag är övertygad om att det har varit så. Men att vi måste hela tiden ständigt medvetande göra detta. Och liksom hjälpa varandra att bara, men du, vad händer nu? Eller så. Skulle man kunna tänka, vad händer i det här rummet, i energierna i det här rummet om du sätter dig ner på golvet? Kanske skulle kunna bli ganska mycket annorlunda.
Ja. Och då, nu kommer jag tillbaka till barnmorskeförbundet här. Du nämnde, vad gör man, varför ska man, vad är det vi gör? Jag tänker att vår uppdrag är ju att utveckla våran profession och också lyfta forskning inom ämnet, vilket kommer ganska mycket. För annars så blir det kanske att man bara tänker att just den här otroligt viktiga, att det bara är lite
kvinnofeminism.
Ja, men lite så. Och det, men det är ju barnmorskeri.
Ja, just det.
Och idag genom att liksom möjliggöra för barnmorskor att forska genom ämnet, att lyfta de barnmorskorna som forskar och publicera deras, vi har ju vetenskapliga konferenser, vi har våra tidningar, sociala medier och alltihopa. Det är ett sätt att medvetandegöra att du som barnmorska är viktig även bara att vara närvarande.
Ja.
Exempelvis då en barnmorska per födande eller de olika kontinuitetsmodellerna som vi lyfter. Det. Och det behöver vi ju få liksom förmedla ut till alla enskilda barnmorskor. För jag tror att alla vill gott och alla gör verkligen så gott de kan.
Ja.
Men på en högre nivå, på förbundsnivå, så måste vi fortsätta driva de här frågorna.
Precis.
Och lyfta det både gentemot de möten vi har med kanske då SFOG som är vår läkarna och obstetrikernas förening som vi möter regelbundet. Att vi liksom hittar samspelet oss emellan i de här frågorna. Så det inte blir för fel i vågskålen.
Nej, precis. Och vilken bra avrundning. Det tycker jag var helt fantastiskt. Nu är det ju så här att det här var ju då det avsnitt när vi nu för till det här tillfället i alla fall avrundar samtalen kring graviditet och förlossning. Och nu är det så, Leif, att du och jag ska gå vidare och prata sex, tänkte jag. Ja, nu blev du tyst.
Nej, alltså jag låter dig prata.
Nej, men vi hade ju lite avsnitt i början här för några år sedan om det här med högerlustare och lägerlustare.
Jag vet, vi har ju pratat om det innan. Låtsas bara att
du lyssnade till det. Precis. Nej, men jag tänker att vi ska prata om det här temat. Du vill aldrig ha sex. Du vill alltid ha sex. Alltså prata om de konflikterna som kan bli, det ska vi göra i några avsnitt här. Men Erika, tack så jättemycket för dina fina inspel. Och jag är så stolt över att ha dig som chef.
Ja. Och jag vill tacka för att jag lär mig nya områden här. Jag menar, amning och förlossning och barnmorskor och allt vad det är för någonting. Alltså det är ju helt nya världar som öppnar sig för mig.
Visst är det underbart?
Ja, jag tycker det är fantastiskt.
Ja.
Det är därför vi har den här podden, för att vi hela tiden tänker att vi kan lära oss något nytt. Så tack så jättemycket,
Erika.
Tack så
jättemycket att jag var inbjuden. Och tack, jag tycker Erika, att samtalet med oss är jättemysigt
och trevligt. Ja, det är så trevligt. Du har det så gott. Hälsa hönorna.
Tack så hjärtligt.
Hej, hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.